Radioplay.
Om ni vill ha julklappstips till den historieintresserade vännen tycker jag att Helen Casters böcker borde ligga högt upp på listan. Hennes biografi över Jeanne d'Arc är vansinnigt läsvärd. Hennes bok om Elisabeth den första har jag inte läst, men den är säkert toppen. Och hennes She-Wolves, The Women Who Ruled England Before Elizabeth, är en ovanligt skicklig beskrivning av det där svårgripbara som ibland brukar kallas den dolda kvinnomakten. I Casters fall handlar det om Tudor-familjens kvinnor och deras stora inflytande. Men det är ett inflytande som i källmaterialet ser ut som skuggor snarare än som en fysisk kropp. Det kan vara svårt att gripa. Caster beskriver det väldigt skickligt. Idag kommer vi inte dyka ner i den engelska historiens bortstädade kvinnor, men vi kommer försöka göra något liknande med 1200-talets mongoliska rike. Vi kommer idag prata om Genghis Khans barn, steppens döttrar, mongolernas drottningar. I sin bok om olika generationer av just mongoliska drottningar skriver Jack Weatherford om urkällan till kunskap om det tidiga riket, mongolernas hemliga historia. Ett insiderperspektiv skrivet nära in på Genghis Khans död 1227. Den kopia vi har kvar idag är kinesisk och kommer från sent 1300-tal. I återgivningen av det tal som den store kanen höll 1206 efter att ha enat sitt rike och börjat dela ut titlar och ansvarsområden saknas stora delar. De är fysiskt bortrivna. Antingen har någon ovarsamt tagit hand om skriften eller så har den censurerats eftersom innehållet är för provocerande. För den meningen som finns kvar på den sönderrivna sidan lyder: låt oss belöna vår kvinnliga avkomma. Weatherford, som är, ska det sägas, ett fan av Genghis Khan och en ledande kraft inom den revisionistiska skola som idag lyfter fram mongolernas positiva inflytande på historien, ser det som att självklart har efterföljande generationer inte förstått sig på de mongoliska kvinnornas makt och av den anledningen censurerat den hemliga historien. Jag tar det inte som givet, men helt säkert är att när man börjar läsa källorna, de kinesiska, de persiska och allt annat, medveten om att Genghis gav sina döttrar makt och inflytande, då ser man dem överallt. De hette saker som Kujin, Alakai, Al-Altun, Chechen, Tumelun och Tolai. Namn eller titlar, det är inte alltid helt klart det där, men vi har Genghis döttrar. Till dessa kommer fyra söner, Ögödaj, Chagatai, Joshi och Tului. Nu beger vi oss till steppen.
God damn Mongolians!
Jajamän, välkomna till historiepodden. Och hette inte Yoshi?
Ja.
Det är ju en i Super Mario som heter.
Ja, det är ju den här ödle, ja. Dinosaurien kanske man ska kalla honom som.
Sköldpaddsaktig, nej, dinosaurien kanske.
Ja, precis, han har inget skal. Ja, Yoshi, även känd från sin egen spelserie Yoshi's Story.
Mm.
Stark Nintendo 64-titel.
Ja, nu är det inte Yoshi och sönerna det ska handla om här, utan döttrarna då.
Yes, så är det.
Och du har åkt tillbaka här till mongolerna.
Ja, det har jag.
Ja. Jag kommer ihåg när jag presenterade Karl den XII ämnet för dig som ett potentiellt ämne att ha med på den här live.
Mm.
Mm. Och då vände och vrede på det. Det där pratade ju lite om i förra avsnittet.
Ja, just det. Min relation till karolinsk historia.
Då kom jag ihåg att du nämnde någonting där i plågorna om pojkrums historia.
Ja.
Ja. Och vad är då i så fall mongolen och Genghis Khan? För det har du ju själv utnämnt till det.
Ja, jag tycker ju att det är sån klassisk pojkrums historia. Men det är väl om man tar den här traditionella berättelsen där man kollar på Genghis och hans generaler. som åker omkring. Nu när vi tittar på döttrarna, blir det flickrumshistoria
då? Alltså jag vet inte, för jag skulle vilja, det vore fint med en liten definition av det här mycket vaga begreppet som du själv har så att säga kläckt fram på kammaren.
Ja.
Som inte finns direkt någon annanstans.
Det är ingen sån etablerad genre på svenska universitet.
Nej, det är väldigt oklart och det här har du fått kritik för ibland med.
Ja.
Med allhet.
Jag skulle tro att det vi ägnar oss åt idag är både pojkrums- och flickrumshistoria. Men det som gör det till pojk- och flickrumshistoria, det är ju att det är den här typen av liten äventyrshistoria som man kan ligga i en säng i ett rum och drömma sig bort i och liksom tycka är lite häftig.
Men nästan all historia som handlar om aktörer.
Jo, Robin så är det ju. Men Carl Jonas Love Almqvist, är det så mycket pojkrums- eller flickrumshistoria? Titta, om man fick giftmörda någon bankir och okay, fly landet.
Jag fattar. Det finns grader i det här.
Ja.
Om man vill lyssna på det här om Jonas Love Almqvist och andra former av pojkrums- och flickrumshistoria, begrepp som inte existerar, så kan man lyssna på oss via Spotify numera.
Ja, vad glad jag är över detta.
Ja, det är jättebra faktiskt och kul.
Ja.
Och väldigt smidigt.
Ja, så det kan ni göra. Vi har med oss Gävle Energi som sponsor till detta avsnitt. Och förra veckan så kallade jag Gävle Energi vår sponsor för ett elbolag. Men det stämmer ju inte, de är såklart ett energibolag. Ja. Ett energibolag sysslar med, de bygger infrastruktur, sätter ledningar i backen så att man får fjärrvärme eller fjärrkyla. De fixar elnät, belysning, stadsnät, alltså bredbandsanslutning. Det är ju mycket, mycket bredare än bara ett elbolag som säljer ström.
Ja, nej, det är mycket bredare.
Och det vi försöker göra lyssnare medvetna om, det är ju det hållbarhetsarbete som Gävle Energi mycket flitigt driver.
Ja.
100% hållbara.
Det är alltså inte 99%.
Nej.
Utan det är 100%.
Ja, precis. Det är enkel matte. Jag tänkte att vi kan prata lite grann om laddstolpar. För Gävle kommun blev nämligen 2017 utsedd till landets bästa elbilskommun.
Mm.
Vill du gissa vad det priset heter?
Ja, det här vet jag ju egentligen. Laddguldet eller
ja,
något.
Ja, det är laddguldet. De vann laddguldet och det är ju faktiskt imponerande.
Ja, hade de inte guldhattar och grejer och firade där med?
Ja, Annie Lööf var där och delade ut priset också. Lyckligt ovetande om
framtiden
hon skulle ha framför sig. Då var planen 2017 att det skulle finnas drygt 100 laddstolpar med över totalt 200 laddplatser i Gävle kommun. Och man satsar stort på att fortsätta bygga ut möjligheten för människor med elbilar att smidigt och snabbt ladda.
Och för alla som inte befinner sig just i Gävle med sin bostad så är det ändå relevant och aktuellt. Man kan nämligen köpa sin el därifrån ju.
Just det.
Och då går man in på gavleenergi.se och tecknar ett avtal. Och så fixar Gävle Energi allt det där kring flytten. Och om man nu råkar ha ett annat kontrakt så ser de till att avtalet byts när det gamla går ut.
Och garantin där är att du får el som är hållbar och du får det till ett schysst pris.
De flesta gör ju inte något aktivt val överhuvudtaget.
Nej.
Och därför sitter man ju med den som har blivit tilldelad och det är ju inte bara bra direkt.
Nej, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt är det jättedumt.
Så, gör ett aktivt val.
Okej, då ska vi ta oss tillbaka till gammal klassisk historisk mark och mongolerna, 11- och 1200-tal. Ja, det här avsnittet heter Mongolernas drottningar, eller mongoldrottningar tror jag att det kommer kallas. Egentligen har jag ett namn som jag tycker är roligare, men som är lite luddigt. Jag tänker att avsnittet skulle kunna heta Stepdaughters.
Ja, det är ju klurigt.
Ja. Men också lite, det är inte så tydligt vad det egentligen handlar om då.
Nej, men det fattar man väl när man börjar, det fattar man väl när man börjar lyssna annars.
Ja, precis. Men jag har ju lärt mig det från dig att det är bra att använda tydlig kommunikation. Att när vi drog igång den här podden, mitt förslag på namn var att den skulle heta Dåtiden. Och ha sloganen för Sverige i dåtiden. Vilket jag tycker fortfarande är ganska roligt. Men historiepodden är mycket tydligare.
Och ständigt rykande inaktuella.
Just det, så är det. Vi gjorde två stycken avsnitt om Genghis Khan. i poddens Arla ungdom. Men den mongoliska svärmen, ni kanske har glömt bort den. Vet du vilka avsnitt det är för övrigt?
20 och 22.
Usch, det är länge sedan du.
Mm.
Jag har sammanfattat vad vi gick igenom där i 7 punkter. 1. Genghis Khan, Temujin, är han kallad när han föds. Och fram till att han blir Genghis Khan. Skitsamma, han tillhör en liten grupp mongoliska nomader. Pappan var hövding men dog tidigt. Sen hände massa grejer och under 1190-talet erkänner flera andra stammar på steppen, för vi är på den centralasiatiska steppen, honom som ledare. Och han går i allians med det turkiska nomadriket Kerait. 3. Alliansen erövrar fler grannar innan Genghis 1203 tar ensam makt över hela rubbet. 3 år senare har han erövrat Naiman, ännu ett sånt här nomadrike som ligger bredvid. Och nu är han ensam herre på steppen, han har erövrat alla grannar. Mindre populär skolgårdslek än herre på teppan.
Ja.
Men ändå. 4. 1206 utropar Genghis sitt Kurultai, ett möte för stormän i Centralasien där samtliga kommer hedra honom som kanernas kan. Det är ett av de historiska ögonblick som jag skulle vilja vara en fluga på väggen för att uppleva.
Mm.
Titta där på dem som rider runt hans ger eller hans jurta, hans tält där i mitten. Skulle vara mäktigt. 5. Invasioner riktas öst mot Kina. Först det tangutiska riket Xixia, kanske? X-I-X-I-A. Slags blandning mellan turkar och kineser. Och sen mot Jin-dynastin i norra Kina. 6. Invasioner riktas sedan väst mot de turkiska uigurerna. I det som idag heter Xinjiang. Turkarna i Karakitai, mellan Balkansjön och Himalaya. Och det persiska Kvaresmriket. Mm. Och avslutningsvis, punkt 7. När Genghis plockade ner skylten i augusti 1227 så var inte Kina helt erövrat. Och det var fortfarande 13 år kvar innan mongolerna skulle välla in i Europa. Men han hade skapat ett rike som sträckte sig från norra Kina till Volgas stränder. Och inte minst kom mongolerna att dominera den viktiga sidenvägen. I våra tidiga avsnitt pratade vi om det ostoppbara kavalleriet och mongolernas militära list/grymhet. Nu ska vi istället prata mycket om så här administration och handel och hur området pacificeras, kan man säga.
Ja, framförallt så är det också att man lite grann säkrar hemlandet och bygger upp inför en invasion av Kina.
Ja, verkligen. Man långsamt flyttar fram, eller ganska snabbt egentligen, flyttar fram sina positioner. God damn, I'm going. En sak som är intressant, jag pratar mycket Genghis här i början, sen kommer det gå över till andra aktörer, framförallt hans döttrar då. Men en av grejerna som är intressant med just den här hemliga historien, som är den källa som man verkligen kramar ur tidig mongolsk historia ifrån. Mm. Det är ju jobbigt att vara så bunden till en enda källa, men å andra sidan, det finns ju mycket annat från den här epoken där vi inte har speciellt många källor alls.
Nej, men jag blir lite konfunderad eller så här när du säger att vi ska gå över till andra aktörer.
Ja.
Det står inte jättemycket, ärligt talat, om de här döttrarna på så många ställen. Den här Jack Waterford, han upptäckte ju att de stod i bisatser med här och där, ja, i den hemliga mongoliska historien. Men sen har han ju då grävt vidare i brev och sådär.
Ja.
Men det är ändå mycket Genghis och hans liksom uppmaningar och order och sådär till dem och allt möjligt.
Jo, så är det ju.
Så att man ska inte tro här nu att vi kommer att dyka in i... En del vet vi inte ens vad de heter.
Nej, så är det. Absolut.
För jag kommer ihåg avsnittet om Karin Månsdotter.
Mm.
Och jag vet att vi ska göra ett avsnitt typ nästa vecka.
Mm.
Som har samma problematik, det vill säga man vet... lite grann som gör att det blir intressant, men man vet inte så mycket att man egentligen, om just den aktören, att man kan fylla ett helt avsnitt om den.
Nej.
När det gäller Månsdotter till exempel så är ju hon extremt...
Erik den 14:s fru.
Ja, just det. Hon är väldigt kopplad till honom och allting egentligen som man vet om henne ses ju genom ljuset från honom och hans så att säga anhängare och så.
Nej, vi kommer ju kanske inte kunna levandegöra aktörerna så mycket, beskriva deras utseende och personlighet och liknande, men vi kommer i alla fall kunna i grova drag skissera ut deras faktiskt roller som de spelade.
Ja, så är det ju.
En av grejerna som den hemliga historien faktiskt ger oss, det är insikt i synen på religion och andlighet som Genghis och hans generation hade. Den är såklart tillrättalagd, alltså det här är en insmickrande källa, men det är ändå intressant. Genghis föräldrar kom från olika typer av nomadiska folk. Pappan kom från berget och mamman kom från regioner kring floden. Om man hårdrar det kan man säga så. Och Jack Weatherford, han diskuterar hur Genghis kom att präglas av en dualism. Himlen och berget var mongolernas traditionella objekt för så här respektfull religiositet. Himlen var det största av allting. Det går att jämföra med Asterix och gallerna. Du vet, det är när man är rädd för. Man är inte rädd för romarna, men man är rädd för att himlen ska falla ner på dem.
Ja, det är ju en högst obehaglig upplevelse kan man föreställa sig.
Att himlen ska falla ner, ja. Herregud, verkligen. Men för mongolerna så var himlen en manlig kraft på något sätt. Men till det så har vi moderjord som en typ av kvinnlig andlighet. Och i den hemliga historien berättar Genghis att ödet, det kommer från den mäktiga himlen. Men det är genom moderjord som detta ska bäras. Himlen inspirerar, jorden sanktionerar. Så kan man liksom sammanfatta Genghis syn på det. Så han menar att både den manliga och den kvinnliga kraften finns och att de samspelar. Och detta spiller över i Genghis eget liv och hans syn på sin omgivning. Att väga det manliga mot det kvinnliga är både ett andligt kall, men det kommer också bli ett politiskt verktyg för honom. Man kan här jämföra honom med Miljöpartiets syn på sina språkrör.
Okej, det här var inte helt väntat.
En manlig och en kvinnlig kraft som ska balansera och hjälpa varandra.
Jaha, ja.
Ofta har ju, det här skriver ju Maggie Strömberg i sin väldigt underhållande och läsvärda bok om Miljöpartiet, Vi blev som de andra. Att ofta har ju det kvinnliga språkröret valts inte från vilken kvinna som har varit bäst lämpad att leda partiet då, utan vilken kvinna
som klarar av,
som bäst kommer komplettera den mannen vi har här.
Okay.
I den hemliga historien, någonting som är intressant och det kommer vi märka gång efter annan, Genghis talar ju alltid i metaforer där. När han vet att jag kommer dö och jag lämnar efter mig det stora riket, så samlar han ju sina söner och sina barn och visar att om jag har en pil, den kan jag bryta på mitten.
Men det här var ju väl, gjorde han som sin mamma hade gjort till honom?
Just det kanske var hans mamma som gjorde det för honom.
Ja,
det här har jag inte kollat upp, jag tar det bara ur minne.
Ja, jag med.
Ja,
mitt minne var bättre.
I alla fall, det är en sån liknelse att liksom en pil som bryts på mitten, den går av. Men en hel näve med pilar kan ingen bryta. Därför ska man hålla ihop. Och det finns samma typ av metaforik när Genghis pratar om balansen mellan de här två krafterna, det manliga och det kvinnliga. Nämligen att man och kvinna är som två axlar på den vagn som en oxe drar. Vad händer om den ena axeln går sönder?
Ja, då rasar jag alltihop.
Ja, precis. Att den ena axeln då är hel, det hjälper inte. Vagnen går inte dra utan bägge axlarna. Den blir obrukbar. Och också med det här så vill han visa att bägge axlarna bär lika mycket vikt och är lika viktiga för funktionsdugligheten. Mannen var krigare, kvinnan skötte det civila. Man kan kalla Genghis Khan för en särartsfeminist, om man så vill.
När du presenterade det här ämnet för mig för en vecka sedan, så sa vi ju det att Jack Weatherford, han säger det inte, men det är nästan så att han är på väg att säga att Genghis Khan är en feminist.
Ja.
Och då vänder man, det är så främmande så det finns inte.
Ja.
På sätt och vis. Men okej, du har ju bollat upp lite grejer här nu som, det talar inte för det.
Nej.
Men någon form av, det var en annan syn på saker och ting än det var i Kina och i västvärlden. Mm. Och sen kom ju mongolerna anamma just de andra mer civiliserade och urbana
kulturerna.
Ja, deras syn.
Precis.
Men han våldtog sig också igenom hela Asien. Så att det var ju ganska fräckt att påstå att han var en form av särartsfeminist ens.
Så är det ju. Sen är ju Weatherford väldigt noga med att poängtera att de värsta sexuella övergreppen i mongolhärens framfart sker under Ögedai Khan. Genghis son. Skitsamma. Det är faktiskt en problematik kring Weatherford. Han har ju också skrivit, den finns på svenska, Genghis Khan och modernitetens födelse. Och han är väldigt positivt inställd till Genghis Khan.
Mm.
Och han har bra argument för det här. Men det är också farligt att tappa bort vad det är för typ av erövring som mongolerna gör.
Mm. Jag läste en artikel i Forskning och framsteg heter den, va?
Ja.
Och då hade de fått tag på Jack Weatherford för en intervju via någon språkig lina, för han bor ju nämligen i Mongoliet numera till och med.
Ja, just det. Mm.
Ja, det säger ju också en del.
Han är inte historiker i grund och botten heller. Nu ska vi inte gräva för mycket i det här. Jag tror han är etnolog eller liknande. Han har skrivit sin avhandling om Amerikas ursprungsbefolkning.
Mm.
Ja, skitsamma. Det som man faktiskt måste lyfta fram om Genghis är att han tror stenhårt på meritokrati. Alltså de personer som visar sig dugliga, de ska prisas. Och det finns en väldigt intressant passage ur den hemliga historien. Den är underbar genom sin detaljrikedom. Sen, den känns tillrättalagd, men vi struntar i det. Tänk dig följande.
Mm-hmm.
Vid ett tillfälle så är vi hemma hos Genghis mamma, Hulun, i hennes tält, hennes ger. Och där springer Genghis yngsta son, Tului, omkring. Tului. Han har nyligen lärt sig springa, så han är bara, liksom, vad kan han vara, 1-2 år gammal. I tältet finns också en ung kvinna, Altani. Hon kan vara ett barnbarn till Genghis. Hon kan vara en adopterad flicka. Hon är i alla fall i unga tonåren.
Mm.
In kommer en man från en tatarstam. En resande, en främling. Som öppnar tältfliken och hoho, är det någon hemma? Hoelun som följer steppens regler. När det kommer en resenär in, då ska man säga varsågod, sätt dig ner i den här sidan av tältet som är till för gäster. Och så börjar hon värma upp lite buljong för den här främlingen. Men vad det här är en kidnappare. Det är en person som är där för att få hämnd. För Genghis har ju såklart gått väldigt våldsamt fram mot den här mannens egen familj.
Ja.
Så han norpar yngsta sonen här och springer iväg med honom. Kniv i ena handen också. Det här är ju riktigt, riktigt. Alltså vilken spännande scen.
Ja.
Ut ur tältet, in i natten. Holons vakter märker inte vad som händer, för de i närheten har fullt upp med att slakta en oxe. Så istället så kommer det bli Altani som tar upp jakten på kidnapparen. Och hon hinner ikapp honom och sliter honom i hans långa flätor som han har.
Mm.
Det är nästan inte så här komisk scen.
Ja.
Hårt i flätorna. Så han tappar den kniv som han hade i ena handen. Och nu, då hör vakterna att det är skrik och stoj. Och då kommer de, och med ett snabbt hugg så dödar de den här kidnapparen. Vad som händer sen är att vi får, för att använda en Löfven-glosa, ett käbbel. För nu blir det ett käbbel. Vem är egentligen hjälten här?
Ja.
Är det de två vakterna som menar att vilken tur att vi var här? Annars hade ju
men de satt ungen dött. Men de satt och sov när det väl hände.
Ja, de slaktade ju en oxe för fulla muggar.
Nej, det var där.
Altani lyfte ju fram att utan mig så hade ju ungen. Vi hade aldrig fått se honom igen. Så det kommer vandra hela vägen till Genghis Khan och han får bestämma vem det egentligen är som är hjälten. Och enligt den hemliga historien så befordrar han bägge vakterna för sitt goda arbete. Men Altani håller han som en hjälte, en batar. Någon person som visar sin sanna kaliber när faran är som störst. Och han lyfter fram henne i hela riket som här har vi en tvättäkta hjälte. Mm. Och det är en liten tonårstjej.
Ja.
Ändå, liksom, hedra de som hedra ska. Där har vi lite Genghis Khan.
Sa du nu innan här att den här anekdoten inte bär historisk kraft?
Det kan ju jag såklart inte bevisa huruvida den gör eller inte gör. Jag tycker att
det konstig mening för övrigt, bär historisk. Vad jag menar är,
har det hänt?
Ja.
Oavsett om det har hänt eller inte har hänt, det faktum att det lyfts fram i den hemliga historien visar ju att man i alla fall vill ge sken av att så var fallet.
Så är det.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Snabbt, när vi kommer in i historien nu så då har han erövrat liksom själva kärnområdet.
Av Mongoliet, ja.
Ja, och 1206 så har han det här stora Kurultajet då, när allting ska administreras. det här var inte historiens första Koroltaj, men det var unikt på det sättet att man hade aldrig haft ett Koroltaj på den söder om de här bergen. Därför att tidigare stora, mäktiga härskare, de hade ju varit mycket närmare sidenvägen. Alltså längre västerut, närmare handelsvägar där hunner och tatarer sedan urminnes tider hade härjat och hållit på. Temujin är en uppstickare här. Men det han har att göra nu 1206, det är att ordna administreringen av hans numera ganska stora steppik. Det är en stor armé med ett litet rike,
ja,
som dessutom är mobilt. Just de flesta det. Kungarikerna är ju stationära.
Inte det här.
Nej.
De flyttar runt.
Precis.
Överallt.
Så det han kommer göra för första gången i stor utsträckning är att använda sig av ett bra knep när han delar ut regentansvar över sina olika folk till sina olika fruar. Nu ser han, vad har jag för kvinnor att använda för att stadga upp mitt inflytande här? Han var ju gift med ett antal olika kvinnor, inte så många som han hade kunnat vara gift med, men ett gäng var det. Borte, det är ju...
Det är hon som räknas.
Det är hon som räknas, det är favoriten, huvudfrun. Alla de här som är gift med Genghis, de får titeln Katun, eller Katun, vilket är en väldigt hedersfylld titel. Det finns fortfarande i Mongoliet. Hon får en stor del av kärnområdet Kulan Katun, fjärde frun, och näst efter Borte favoriten. Hon får Genghis hemmatrakter, och så fortsätter att alla olika fruar får de här olika trakterna.
Till... Vad de får egentligen är ju en stor yta stepp här, antar jag.
Ja, det får de. Men det är från deras tält som det ska administreras egentligen. Att de ska rida runt och vara egentligen det administrativa centret för den här stora steppen. Och de människor som är kopplade till den.
Det är inte så att de har något landsarkiv med en massa dokument som man måste hålla reda på här.
Nej, det är inte så stark skrivspråkskultur.
Nej,
det här heller.
Så att det här, det låter som att, oj vad kämpigt.
Mycket papper att hålla koll på.
Den här administrationen handlar inte om det riktigt.
Nej. Nej, det är sant. Och det är inget stort palats heller. Men det är ett fint tält.
Ja.
Och det ska man inte underskatta. Det han gör också 1206 är att han arrangerar ett antal äktenskap mellan sina barn och de familjer eller klaner som kommer utgöra knytnävslaget österut, vad det lider. För hans närmsta allierade vill han ju bli ett och samma blod med, helt enkelt. Så äldsta dottern Kojin, hon gifter in sin allierad stam. Femte dottern Tumelon gifts bort till Genghis mammas familj. Och så fortsätter det. Och de här arrangerande äktenskapen, de garanterar deras roller som liksom matriarker, eller vad man ska använda för ord, i olika mäktiga stammar. Men de kommer blekna i jämförelse med några av de andra döttrarnas öden. De som faktiskt får lämna steppen.
För att hålla ihop de här klanernas lojalitet som man nu har enat.
Mm.
Så behöver han ju leverera.
Mm.
Och vad är det han ska leverera då? Ja, till exempel prylar. Lyxvaror som de här mongolerna inte kan komma över själva. Genghis behöver helt enkelt placera mongolerna på världshandelsmarknaden och börsnotera sig.
Just det.
Kan man säga, på sidenvägen.
Ska bli ett företag.
Ja, men nu... Nej, ja. Han behöver in på marknaden i alla fall.
Ja, den här drycken, vad var det? Blandat stomjölk och blod.
Mm.
Det var inte så många som ville köpa den.
Nej, och det fanns många grejer som inte mongolerna ville köpa heller. De var ju inte ett dugg intresserade av en del saker som var väldigt, så att säga, poppis och brukligt att använda i städer.
Ja.
Söderut. Ätpinnar. Nej. Vad ska vi med det till? Vi har ju fingrar.
Så är det.
Porslin, hur ska det hålla ihop under skumpiga ryttarfärder egentligen? Det behöver vi inte.
August, den starka av Sachsen-Polen, vrider sig i sin grav.
Ja, men inte Fredrik den första som, av Sverige som inte tyckte om porslin, enligt Peter Englund. Krydder och sötsaker, vad tycker du om det då? Nej, det kommer ju förstöra den här naturliga köttsmaken som vi gillar här i... Vi är mongoler.
Just det, så är det.
Böcker? Nej, helst inte. Då måste ju någon hålla på och memorera innehållet här. För det tar alldeles för stor plats annars om vi ska i våra vagnar, om vi ska skumpa runt med massa böcker. Parfymer?
Ja.
Nej.
Inte det.
Hela min identitet här hänger ihop med min lukt.
Ja, det är ändå ganska intressant att både så här persiska och kinesiska skriftställare faktiskt har tagit sig tid att oberoende av varandra poängtera hur illa mongolerna luktade.
Ja, Det är det ju. Men det var ju viktigt för dem att ja. Behålla sig ner. Och har man parfym med blomdoft, det dör ju bara till sig en massa mygg och grejer, tänker jag.
Bin
och annat, ja. Vad de istället vill ha, det är till exempel kamel- och getskinsfiltar. Det är bra grejer. Silke, det är ju väldigt vackert. Och apropå blommor kan det vara lysande blommönster. Och
lent mot huden.
Sköna har på sig också, ja. Mjölkvita pärlor, elfenben, järn som man kan göra knivar och grytor och grejer av. Vad ska man då byta med för att få alla de här fina grejerna?
Mm.
Ja, vad man har att tillgå är ju kor, getter eller får. Problemet med dem är att de inte klarar resan över Gobiöknen ner till Sidenvägen. Så att de tuppar av på vägen.
Det är ett problem, ja.
Och de är ändå inte så värdefulla som vissa produkter man kan få från norr är. Alltså, nu pratar vi norra Sibirien.
Mm.
Och det handlar inte om djur som är tama och domesticerade, utan det är vilda djur. Produkter från vilda djur, och de behöver inte leva, det är inte så några...
Ren.
Ja, alltså inte levande ren, det är skitsamma. Renhorn kanske däremot.
Ja, jag tänker renpäls, det är fint, renskinn.
Ja, eller såbel.
Åh, vad fint.
Vilket är någon liten råtta av något slag.
Ja, som man gjorde de här... Kungarna hade ju alltid såbel i sina mantlar. Mm.
Och det kan man få tag på där uppe i skogarna.
Ja.
Vargskinn, björnklor och sånt där. Mm. Apotekare söderut, nu pratar vi om... Kina med omnejd.
Mm.
De vill ju gärna ha delar från olika vilda djur i sina mediciner som ingredienser. Alltså.
Just det.
Svansar och tänder och tungor och testiklar och allt möjligt. Sådana här produkter får man ju tag på, som sagt, norr om steppen i skogarna. Och då kommer vi in på det här skogsfolket som egentligen heter Oi Jin Irged.
Ja.
Vilket är helt ointressant, för att det orkar man inte säga. Det gjorde inte mongolerna heller, utan det blev förkortat Oirat.
Just det.
Och de lever där uppe i skogarna, på skogen och av de här vilda djuren.
Mm.
Och deras ledare har insett att den nya Big Dog, som du brukar säga.
Yes.
Det är Genghis Khan där. Han är ett test att spela på. Så den här ledaren, han gör ett närmande till Genghis, och vi är runt 1205-1206 kan jag tänka mig.
Mm.
Han går ju med på det här då, Genghis, för han vill ju förstås åt de här handelsvarorna.
Mm.
Och så lanserar han då ett äktenskapsarrangemang för att knyta ihop det här. Två stycken faktiskt till och med. Men framförallt är ju hans dotter då, som du försökte uttala namnet på i början där, Tjejtjejgen.
Tjejtjejgen, där har vi väl ett bra förslag.
Hon ska giftas bort med hövdingens son.
Mm.
Och när han ändå var på sånt här giftashumör, det är kul att gå på bröllop, så passar han på att även gifta bort sin sondotter med en annan av hövdingens söner.
Mm.
Men Genghis tanke är alltså inte bara att ge bort tjejtjejgen som en slags present till en ny allierad.
Nej.
Tanken är att hon ska ta över hela alliansen här.
Mm.
Och sen instruerar han ju då sin dotter, som han sände upp i de här mörka skogstrakterna, och säger en massa saker. Till exempel, eftersom du är dotter till din kungliga fader, sänds du för att styra folket av Oirat-stammen.
Yeah.
Glöm inte att gå upp tidigt och gå och lägga dig sent.
Tycker jag är ett konstigt tips.
Ja, vadå ja? Det låter lite som något som P.G. Gyllenhammar skulle kunna säga också.
I och för sig. Jo, i och för sig. Det,
jobba!
Det svenska folk tar semester året runt. Men vad gör de här ute och bara går? Det är inte klokt. Vad är inne i helvete? Ja, men landet ska ju arbeta, tycker du inte?
Så är ju. Genghis Khans döttrar ska jobba, tycker du inte det?
Jo, det tycker jag. Det är klart.
Men det känns som att man blir väldigt trött om man följer det rådet hela tiden.
Ja.
Bygg ditt eget tält. Man var ingen främling för dina svärföräldrar. Var ärlig.
Mm. Hennes man nämns inte särskilt mycket däremot. Och han kommer ju inte vara kvar här ändå.
Nej.
Alltså hövdingens son. Utan han kommer ju få hänga med Genghis och kriga så länge den nu var här.
Det där är ju ett återkommande mönster. Döttrarna, då fick titeln Beki, prins eller prinsessa, väl närmaste ordet vi kan använda för att översätta det med. Men de män som gifte sig med Genghis Khans döttrar, ofta själva regenter eller hövdingar i diverse riken, de fick inte bli varken Beki eller Khan, utan de blev Guregen. Svärson, helt enkelt.
Plus att de var tvungna att lämna sitt område.
Ja, precis.
Det här kommer vi återkomma till flera gånger här.
Ja, verkligen. Det är ett mönster han följer. T- Till detta, om de skulle skiljas av någon anledning så fick man inte behålla titeln, utan du var gurigen så länge du var liksom bunden till kvinnan. Mm. Man kan lägga till att Genghis Khans egna svärdöttrar, de kallade han gärna Beki eller ibland till och med Katun, någon sorts drottningar eller vad man ska kalla dem. Så de som knyts till liksom, den Genghis mongolska sida får ju finare titlar, helt enkelt.
Ja, visst. Tjejen här, hon blir ju Ojuats nya härskare. Och är inte det här lite av en statskupp?
Jo, det är det.
Ja, det är klart vi ska ha ett bröllop här. Och din son här, han hänger med mig och sen bestämmer hon det borta. Härligt, bra. Och nu kan jag ta hand om de här handelsrutterna som ni sitter på här uppe med, så jag kan handla lite söderut. Han suger ut alla fördelar som finns i den här delen.
Ja.
Sen är ju inte Ojuvat stammens område direkt elitserien att sitta och bossa över, visserligen. Det är ju kallt och jävligt uppe vid, det är ju nästan vid Arktis där.
Så är det.
Men ändå.
1207 så skickade han väl den ena sonen Yoshi med en armé som drog en liksom räder upp och bara tittade att allt såg ut att fungera som det ska också.
Ja.
Och det gör ju inte mindre att det ser ut som en statskupp.
Det var inte Genghis som tog pappaledighet och uppfostrade döttrarna eller för den delen sönerna.
Nej, han hade ju fullt upp med annat.
Ja, utan det var ju då Bute som gjorde hans fru, favoritfrun. Ja. Åtminstone sina döttrar.
Mm.
Och sen då när Genghis lyckas på jobbet så att säga och makten utvidgas hela tiden, så får man ju råd egentligen med tjänarinnor och tjänare som kan ta hand om de här barnen och uppfostra dem. Men det väger ju Bute att gå med på. Det är hon som ska styra det här och uppfostra dem. Och hennes pappa ska ju ha sagt att den stam som hon kom ifrån, styrkan i den berodde inte på deras söner, utan istället på klokheten hos deras döttrar och att de blev drottningar som sen skulle då förhandla och skydda den här stammen och folket, menar Butes pappa på.
Just det.
Och hon överför då den här, kan man säga, inställningen och attityden till sina döttrar och lär dem lojalitet mot hemlandet och förbereder dem egentligen för att ni kommer att hamna i en situation där ni förmodligen kanske en vacker dag kommer att härska.
Mm.
Och då kommer vi till en ceremoni, eller man ska säga, som på sätt och vis är lite hjärtslitande, för det är då när de här döttrarna ska sändas iväg åt olika håll för att bossa över ett folk de inte vet vad det är för några.
Mm.
Och lämna då mamma och Bute. Det här gäller inte bara Bute, utan det gäller alla mongoliska mödrar som liksom tar avsked av sina barn då.
Mm.
Och den sker ju helt utan gråt och tandagnisslan. För det ligger inte för en mongolisk mor att gråta. Åtminstone inte så att dottern eller sonen ser det.
Nej.
Utan tårar, förstår du, det är en vätska i den kvinnliga kroppen som inte ska synas.
Nej.
Och den är väl mest skamfylld då, misstänker jag.
Mm.
Blodet har ju nämligen gett liv i livmodern. Så det är ju en bra grej.
Ja.
Mjölken har ju fått barnet överleva efter födseln.
Också en bra grej.
Också rätt bra. Och saliven används ju då för att fukta den mat som man sen ska stoppa i tuten på ungen när den blir lite äldre då.
Just det. Mycket så här torkat kött och grejer som man kanske kör runt i munnen några varv först.
Just det. Sen har vi urinet som går att använda tydligen för att sterilisera sår och sådär.
Mm. Testa kan inte det här hemma.
Nej, det är inget tips. Men det kan ju ligga något där.
Ja, istället för, absolut.
Så istället för tårar så är avskedet präglat av mjölk.
Mm.
Ja, det är lite otippat kanske. Först ska ju dottern visa ena kinden och sen andra. Och mamman går fram och sniffar på först den ena kinden och sen den andra för att komma ihåg hennes lukt då inför nästa gång de ses.
Mm.
Nu fungerar ju visserligen ögon så att man också ser vem det är man pratar med, kan man tänka.
Mm.
Men här var då en form av rit att man skulle lukta, för lukten var ju väldigt viktig för
identiteten.
Ja, för mongolerna generellt. Och ibland så sniffar mamman bara på ena kinden och så sa hon att nej, men jag tar och sniffar den andra kinden nästa gång vi ses.
Mm.
Ungefär som att vi kommer att ses igen, vilket inte alls var säkert att de skulle göra. Och sen har vi då den här mjölken. För Bute till exempel då, när hon tar avsked av sina döttrar, hon går och hämtar en hink getmjölk.
Ja.
Och sen stänks det här runt omkring i luften med en slags slev.
Mm.
Och mjölken symboliserar då den vita vägen för barnet. Och en väg av vita stenar, den reflekterar ju månljuset så att man även kan resa på nätterna.
Mm-hmm.
Och då går det ju fortare. Och nattliga resor underlättar också för djuren så att de inte behöver dricka så mycket. De behöver mindre vatten och dottern kommer fram fortare dit de ska. Men sen ligger det också farliga frestelser förstås i nattens mörker. Och det ska också det här som hon stänker då ceremoniellt vara en påminnelse om att...
Var försiktig där ute.
Ja, just det. Du ska komma ihåg dina plikter, uppföra anständigt och sådär.
Ja.
Och sen då när dottern är ur synhåll, ja då är det tillåtet att kasta sig ner mot marken och gråta mot jorden. För moder jord, hon förstår en moders så att säga, känsla och döljer hennes tårar.
Där ser vi den här liksom kvinnliga andligheten kopplad i jorden också.
Och så här förmodar jag att det såg ut varje gång som hon tog avsked av en dotter som skulle iväg, och det hände ju rätt ofta.
Vi ska prata om kanske den mest intressanta av Djingis döttrar, eftersom hon i den mån hon gör avtryck i källmaterialet är den som gör det största avtryck i källmaterialet.
Mm.
Alakai, som hon heter, kommer bli den första mongoliska dottern som lämnar steppen för att bege sig österut mot civilisationen. Genom att hon gör det kommer hon i kontakt med civilisationer som skrev historia, och därför kommer hon på ett annat sätt än till exempel sin stackars syster som satt upp i Sibirien och frös synas i kinesiska källor.
Ja.
En sån sak.
Och när du säger österut förresten så är väl mest söderut.
Ja, just för mig är Kina österut.
Ja, men det, men det är söderut för dem.
Ja,
okay. Och dessutom är vi ju inte så mycket Kina här egentligen, utan det är mycket områdena väster om dåvarande Kina.
Ja, mer mot Kina. Kanske inte hela vägen fram än.
Nej.
Ja, hon kommer lämna steppen. Hon kommer bli läs- och skrivkunnig också.
Mm.
Där skiljer hon sig ganska starkt från de flesta andra av hennes familjemedlemmar vid den tiden.
Hon är 17 år när Bute gör den här avskedsceremonin med henne bara.
Mm.
Så hon är inte gammal.
Precis. Vi kommer be oss mot Ong-gud-stammen som var typ halvmongoler och som hade ett samarbete med den kinesiska Jin-dynastin.
Mm.
Ong-gud, de såg efter ett bålverk av murar som skulle skydda Kina mot de barbariska folken som fanns norr om Kina.
Just det, det är mongolerna där.
Ja, det är mongolerna där. Precis, ja, inte bara mongoler, även turkar och diverse sådana grupper. Djingis hade etablerat ett samarbete med ledaren för Ong-gud som hette Alakush. Och 1205 hade Alakush avslöjat naimanernas plan att attackera Djingis. Och allt sedan dess hade Djingis ett mycket gott öga till den här Alakush, som hade visat sig vara en lojal och duktig samarbetspartner. Om man upplever historien så att säga från fel håll, vilket vi ju alltid gör, vi sitter ju alltid inne med facit. Mm. Och så sen kan man spåra händelserna i motsatt håll från hur de faktiskt upplevs när de sker. Det kan kännas märkligt att Jin-dynastin var så övertygade att grupper som Ong-gud skulle förbli blindt lojala när det fanns massa liksom, halvbesläktade folk runt omkring dem. Men att de här människorna som skyddar muren, de kommer för alltid skydda muren.
Mm, det gjorde de inte.
Nej. Man kan säga att det här är ett skickligt exempel på fingertoppskänsla, på att liksom sticka upp ett finger i vinden och känna åt vilket håll vinden ligger, lägga örat mot rälsen och höra från vilket håll tåget kommer och så vidare. Man kan säkert hitta på fler.
Det här är ju dina favoritfraser när det handlar om vända kappan efter vinden taktik.
Ja, just det. Mm. Ja, det är ju en mer, jag tänker att där finns en starkare värdering. Vänder man kappan efter vinden är man ju lite feg. Lägger man örat mot rälsen är man ju bara smart. I alla fall, Ong-gud förstår att mongolerna är på frammarsch och att Jin-dynastin är på dekis. Därför kommer de liera sig med den vinnande hästen. Det här kommer man göra formellt genom att Alla Kai kommer gifta sig med Alla Kush då. Tror man i alla fall. Det kan ha varit hans son eller någon helt annan som hon gifte sig med.
Ja, det är ju det som är intressant, att det får vi inte riktigt veta, vilket också visar hur ointressanta de här karlarna är.
Ja.
De ska ändå inte styra det här riket.
Nej, precis.
Däremot finns det en annan intressant sak angående just Alla Kai.
Ja, berätta.
Det sägs ju, vilket är en bra undanflykt om man inte är säker, att hon kallades på engelska då, palm of the hand, när hon föddes, alltså handflata.
Just det.
Och den här storyn vet man inte riktigt var den kommer ifrån. Men forskare har ju tänkt sig naturligtvis då att det finns en jämförelse med pappa Gingis födelse.
Just det.
För han klämde ju om en levrad blodklump i sina händer. När
han hade gripreflexen.
I handflatan. Ja, trots att barn inte har någon gripreflex så lyckas han ju med det här.
Det där blir jag aldrig av med.
Nej, det blir det inte. Robin har alltså påstått i poddens barndom att barn inte har någon gripreflex. Så nu har vi avhandlat
det. Det blev fel.
Ja, det är fel. Det är också väldigt uppenbart att det är fel. Men nu, vi måste bara säga det när vi gör ett avsnitt om mongolerna varje gång. Så att, ja, du vet, okay. Men bara det att det finns en story om hennes, så att säga, födelse, eller att hon kallades någonting när hon var liten, som har att göra med hennes födelse, är ganska intressant. För det gör det inte om några andra döttrar. Men hon är också den första personen egentligen som ger sig ut från den mongoliska steppen och är menad att styra över en urban civilisation.
Ja, verkligen. Jag har ett citat här från Weatherford om det. Alla Kai Beki tog bokstavligen mongolernas första steg från sitt pastorala hemland till vad som skulle bli en av de största erövringarna i asiatisk historia. Med sitt äktenskap fick hon av sin far ett ansvarstyngt uppdrag. Hon var en förberedelse för de kommande invasionerna, och han berättade för henne: "Du måste vara fast besluten att bli en av mina fötter." Det fanns ingen tvekan om att detta var en viktig militär uppgift. Hon var inte där bara för att administrera utan för att regera. Och därigenom påbörjar mongolernas expansion från ett stamfolk till ett globalt imperium. "När jag ger mig ut på expedition ska du vara min hjälpare. När jag galopperar ska du vara mitt sto." Gingis som kommer in där i slutet med sina goda råd,
ja,
och sina metaforer.
Precis, och han säger fler saker till henne också som just råd.
Ja.
Han säger att även om det finns många saker du kan förlita dig på, är inget mer pålitligt än dig själv. Och så säger han, och även om det finns många saker du ska vårda, är inget mer värdefullt än ditt eget liv. Och så säger han, du måste komma ihåg att livet är kort, men berömmelsen är evig.
Han är mycket sån här internet-citatgenerator.
Ja, jag tänkte det. Att han låter nästan som en sån där livscoach.
Ja.
Så i vår tid kanske han skulle vara en sån som satt och knackade ihop bästsäljande, vad ska man säga, självhjälpsböcker.
Ja. Ja, vad skulle Genghis Khan vara i vår tid? Det är en läskig tanke. Ja,
kanske en sån här.
Ja. En av mongolernas många hinder för en östlig expansion, och därigenom en av Kinas stora fördelar gentemot mongolerna, stavas, som du var inne på tidigare, G-O-B-I, Gobi. En av världens största öknar, som högst 1,6 km hög, ytan är mer än 129 500 kvadratmil. Snittbetyget på Google, vad vill du gissa? 1400 har recenserat det, 1-5.
Recenserat Gobiöknen?
Ja. Jag googlade ju Gobiöknen och då får man se snittbetyget på Google.
Men det är det sjukaste jag har hört nästan. Yeah. Ja, och det är väl en ett bra öken, förutom att den inte har så mycket sand. Det är mest sten och berg, och den är ju rätt tråkig sådär egentligen. Jag kan säga men det finns ju lite gamar och sånt kan jag tänka mig. 2.
Ja, 3,9 av 5.
3,9 är bra där.
Ja.
Jag tänker att Sahara, det är den viktiga öknen, så det kanske är en 5 då.
Ja, precis.
Men det finns också en annan öken i området som heter Taklamakan. Öknen,
ja.
Vilket är en kunskap som jag en gång i mitt liv har fått briljera med när det kom på Jeopardy. Jag var typ 15 år och mamma höll på att tappa hakan när jag kunde det här. Så den öknen skulle jag vilja värdera till en typ 5 också.
Det var härligt, en härlig berättelse vi lyckades hitta där.
Jag blir helt upprymd av att man tydligen kan, så att säga, sätta betyg på öknar.
Jag tänker att mongolerna kan vara några av dem som har satt extra låga betyg på Gobiöknen och där liksom dragit ner snittet lite grann. För det var bara en varm höst som klimatet egentligen tillät att de med hästar kunde ta sig igenom öknen.
Mm.
Det var ju väldigt svår resa. Men med Alakaj och hennes nya rike fanns nya hästar, nya ransoner och till detta en plats att retirera till om fienden skulle komma mot dem vid fel tillfälle. Här fanns skydd från blåsten, både bokstavligt och bildligt talat.
Ja, det här blir ju som en fästning för Djingis Khan.
Mm.
Tanken är att det blir både skydd och som en språngbräda för anfall mot kineserna sen.
Mm.
Och där ska hon styra då.
Mm.
Det är väldigt strategiskt tänkt här.
Ja, verkligen. Så var det tänkt, men när den mongoliska hären 1211 drämde in i kinesiska Jin så kommer det hända grejer i Ongud. Jag vet att alla folkgrupper har alla namn och stammar och det är inte lätt vad som är riken och vad som är en familj och vad som är en klan och vad som är det ena med det tredje, vilka som är mongoler och vilka som är turkar och tatarer och vilka som är vad. Men man kan ändå bara klämma in här att Jin är ju inte kineser egentligen heller. Utan Jin-dynastin, det är ju Jurchen-tungusernas rike. Det där är alltid svårt att säga. Och egentligen är de en sinicierad, alltså en kinesierad, om man ska använda ett ord som inte finns, grupp som ursprungligen har mer gemensamt med mongolerna än med kineserna. Jag tror att dagens manchurer räknar sin liksom, härkomst tillbaka till de här människorna i Jin, men jag vet inte om det stämmer. Det är kanske samma röra som med kelterna för 2 veckor sedan där. Vad som är helt säkert är att mongolerna invaderar Jin och då smäller i Ongud. Det kommer bli revolt, va? Alakajs maktbas kommer stickas ner. Det visar sig att det finns ganska många människor i Ongud som inte alls är säkra att Djingis Khan är rätt häst att satsa på. Så hon kommer tvingas fly till den mongoliska hären. Och liksom överlever, kan man tänka sig, med minsta möjliga marginal. Det finns ingen dramatisk flyktberättelse bevarad. Men man vet att hon flyr till pappa. Och nu läser vi historien baklänges återigen. Men det är en jättedum idé att försöka blåsa Djingis Khan.
Ja, det är det.
Vi kommer ihåg den persiska guvernören i staden Otrar längs med sidenvägen som beslogtog en mongolisk karavan och sen fängslade det sändebud som Djingis skickade för att kolla vad som hade hänt.
Det här är du utnämnt till den mest korkade liksom, åtgärden i historien.
Ja, det är en kandidat också.
Mm.
Om man hårdrar det är verkligen hårdraget, men om man hårdrar det så hela mongolernas invasion av Kvaresmriket stammar ju det här. Att en dum guvernör irriterade Djingis Khan och han ska ha avrättats genom att smält silver hälldes i hans ögon. En berättelse som J.R.R. Martin återanvänt när hans motsvarighet till mongoler, Dothraki, ska straffa Viserys Targaryen. Du kommer ihåg?
Mm, jo. Det här är
smält
inte,
guld på honom.
Ja, precis. Men det här är inte specifikt för mongolerna heller.
Nej, det finns det ju. Det är många som har gjort det.
Ja, och det är inte bara i Game of Thrones faktiskt, tror inte jag. Utan det har nog förekommit både här och var.
Ja.
Gjorde man inte så med falskmyntare i Europa, delvis på någon...
Vi lämnar det som ett kanske. Jag håller dock inte som omöjligt alltså, att just när Dothraki har så många kopplingar till mongolerna, att det kan ha varit en inspiration. Perserna hade otur, för de hade inte Alakaj på sin sida. För här har vi ett av mycket få exempel när Djingis faktiskt inte hämnas genom att flippa. Efter att hans armé hade återställt ordningen i Ongud så vill Djingis straffa dem enligt hans traditionella metod. Ställa upp en vagn och alla rebeller, alla män som är högre än den här oxkärran ska man avrätta. Men det säger hon att, nej du pappa. Jag går i godo för mitt folk. De har gjort en dum sak, men nu har vi städat ut de dumma och resten är härliga människor, positiva krafter, inga energitjuvar. Så de vill jag ha med mig. Och hon kommer återta sin roll som drottning, regent i det här riket. Och efter den episoden så kommer hon aldrig mer ifrågasättas.
Nej, de står ju ganska mycket tacksamhetsskuld till henne här nu också. Djingis och mongolerna var ju, jag säger, relativt religiöst toleranta.
Precis.
Det hände ju att man så att säga trampade sönder en massa koraner och sådär, inte brydde sig om det nämnvärt. Men man hade ju ändå en toleransnivå för andra trosformer och religioner.
Man trodde mycket så att olika religioner passade på olika ställen. Att deras andar hörde ju hemma i bergen och i floderna i deras kärnland. Varför skulle inte andra gudar kunna passa på andra ställen?
Nej, precis. Och det här lockar ju till sig särskilt folkslag som känner sig just underkuvade och förföljda av en härskare som har en annan religion som inte tillåter att man har sin egen religion. Och ett sånt folk är de här uigurerna, ett turkfolk som levde i västra Kina. Och där styrde resterna, kan man säga, av den buddhistiska Liao-dynastin som hade styrt där i nästan 100 år. Det här kallas för västra Liao eller Karakitan. Och man kan ju tänka sig, ja, du nämnde ju dem innan här, man kan tänka sig alltså typ dagens västra Kina.
Just det.
Och de här kitanerna, de var någon form av proto-mongoler, säger Jack Waterford.
Ja, just det.
Vad det nu betyder.
Ja, proto är någonting före.
Ja, just det. Men vad då före mongoliska?
Ja, märkligt.
Ja, väldigt märkligt. Men de styr i alla fall över det här området där uigurerna bor också. Som är det här turkfolket då, som har konverterat till islam.
Just det.
Och 1209 så revolterar de här uigurerna genom att slå ihjäl en bunt lokala kitanska ämbetsmän. Och sen kommer de på vad man gjort ungefär och skickar ett brev till Genghis. Bara, hallå, vi har visst skapat ett litet blodbad här borta. Och konsekvenserna av det kanske vi inte riktigt kommer att kunna veta ut. Men du är ju den bästa killen i Schweiz som vi hört. Så du kanske kan hjälpa oss uigurer lite grann här.
Ja.
Och ja, det var inte riktigt så. Men typ, det var väldigt krypande och inställsamt gentemot Genghis.
Man vaknar upp i en situation där man tänker, shit, nu ligger vi pyrt till. Ring Genghis.
Ja, ungefär så. För man kan ju räkna med en iskall hämnd från det kitanska styret.
Yeah.
Och då behöver man stöd från mongolerna. Den som är ledare över uigurerna kallas för Idikut. Idikut eller något. Och det är med Q då. Och det betyder gudomligt majestät. Och gurunas Idikut har ju då hintat om att han ville gifta sig med någon av Genghis döttrar i det här brevet också. Och det har ju inte Genghis något problem med. Ja, visst. Vi vet ju hur han brukar agera när han får gifta bort sina döttrar. Det handlar om att de ska få bestämma istället. Genghis bjuder i alla fall in den här uigurledaren personligen. Och han har ju med sig en massa dyrbara presenter och så. Och det slutar med att det blir ett bröllop mellan den här Idikutten och Genghis dotter som heter då Al-Altun.
Just det, det är antagligen en titel.
Det kan vara en titel där, ja. Men det är så vi benämner henne i alla fall.
Ja, jag ska bara flika in här innan du fortsätter att medan du pratade så googlade jag, eller jag slog upp proto på NE. Och proto är liksom grunden eller kärnan, liksom ur. Så proto-mongoler skulle då liksom vara stammongolerna.
Jaha, ja.
Märkligt.
Fortfarande märkligt. Det blir ju samma visa här kan man säga som Tjechegen och Alakaj. Ett, mannen kommer att dras in i den mongoliska armén. Två, Bute får stå och stänka mjölk. Tre, dottern Al-Altun får kloka råd av pappa Genghis.
Ja.
Som till exempel att hon ska komma ihåg att hon är mongolisk drottning. Och som sådan så ska hon ha tre äkta makar. Ett, hennes hemland. Två, hennes rykte. Och slutligen den där faktiska då världsliga mannen av kött som man kanske ska ägna någon uppmärksamhet också.
Just det.
Det är vad han säger då. Men det var ju liksom de tre råden i den tredje punkten jag hade. För fyra i den stora listan som jag precis håller på att räkna upp här.
Yeah.
Det är att precis som för Alakaj kommer hon få styra ett rike som utgör en slags buffert slash språngbräda ju.
Just det.
Beroende på vad man behöver området till.
Mm.
1218 så faller nämligen kitanernas rike efter mongoliska invasioner. Och uigurerna, de fortsätter leva nomadliv. Även om det finns vissa städer. Men de har ju tagit kontroll över den rad oaser som finns också i området. Det är ju väldigt mycket torrstepp här, men det finns ju oaser.
Där det växer vindruvor och liknande.
Det är jättetrevligt att sitta där ibland.
Ja, verkligen.
Men ändå dras de hela tiden tydligen ut och bara, nu ska vi bo på steppen igen här.
Ja.
Så det håller de ju på med. Men via de här oaserna så går ju sidenvägen för tusan hakar.
Oj.
Och det är ju bra grejer där. Så att säga, det är mycket handel och det är väldigt kosmopolitisk handel längs de här oaserna. Så det gör att den här Al-Altun, hon lever ett mer lyxliv i monarkisk pompa än till exempel Al-Lakaj hade gjort. Betydligt mer än Tjechegen som sitter och fryser tårna av sig uppe vid norra Sibirien.
Just det.
De uiguriska ledarna De satt ju ofta då vid officiella sammanhang med en röd mantel på en guldtron och hade en gyllene krona på sig. Det är en sån här riktigt
klassisk bild, ja.
Ja, faktiskt. Här får man använda det ordet. En klassisk sagokungsbild. Ja, men det är det ju.
Ja, ja.
Oh, och så
ja.
Kan vi mycket väl Allaltun ha suttit då när hon härskade.
Mm.
Ordet för krona i området är didim.
Mm.
Vilket kommer från grekiskans diadema. Och det här är då en språklig kvarleva i området sedan Alexander den Stores invasion 1300 år tidigare. Då satt ju nämligen den grekiska kulturen djupa avtryck på Asien.
Mm.
I den här regionen så smälter ju en rad kulturer ihop just på grund av sidenvägen. Och det ger en väldigt varierande mix i både kläder, mode och ritualer och allt möjligt. Vi har den kinesiska kulturen som far fram och tillbaka här. Vi har den muslimska världens kultur och uigurerna som Centralasiens egna seder. Mm. Och sen styrs alltihop av en mongolisk drottning under den här perioden i alla fall. Så Gingis placerande av Allaltun i Uiguren här gör att han får ett hårdare grepp om sidenvägen.
Mm.
Och kan kontrollera liksom, vad som kommer in och ut ur Kina om man vill det också. Så på det sättet blir det också relevant att ha kontroll över sidenvägen. Sen är inte Kina lika beroende av export eller import då som de är nu.
Just det.
Särskilt av export är man ju ganska beroende nu.
Det är andra tider.
Ja, det kan man säga. Och det går inte längs Gobiöknen längre heller.
Nej.
Men ändå.
Man ska väl säga också att nu har vi alltså Allakaj på plats, vi har Allaltun på plats. Det finns också en okänd dotter där vi inte ens vet vad hon heter, som kommer bli drottning över Karlukerna som är i typ dagens Kazakstan.
Ja, och det roliga med det här är ju vad hennes man heter.
Det har jag glömt bort, så det får du gärna berätta för mig.
Ja, men han heter ju Aslan.
Ja.
Aslan Khan.
Ja.
Och jag kommer tänka på Narnia direkt när jag läste det här. Aslan betyder ju lejon.
Mm.
Och då blir han lejonkungen.
Ah, all right.
För lejonet i Narnia heter ju Aslan. Eller Aslan.
Ja.
Jag vet inte, det låter som att jag sitter och säger Asle här nu hela tiden. Men det gör jag inte.
Ja, jag har inte läst Narnia sen jag var kanske 11-12.
Nej.
Om ens då så att...
Men lejonet kommer man ihåg. Sen finns ju en annan lejonkung också som heter Simba. Mm. Hur som helst, han kan ju inte gå runt och heta det för tusan. Alltså få kalla sig för Khan.
Nej, Khan kommer han inte få heta. Det var svunna tider.
Tycker ju pappa Gingis då.
Ja.
För det kan ju ge intrycket av att han har något att säga till om. Och det så ska det ju inte vara.
Nej.
Utan det är den här dottern, vad hon nu heter, som ska bestämma saker och ting.
Mm.
Gingis säger så här: om han hade fått fortsätta inneha titeln Khan skulle kanske några av hans undersåtar ha antagit att han hade högre rang än sin kungliga mongoliska fru.
Ja.
Eller åtminstone att de var jämbördiga. Och så ska inte någon få för sig att det är.
Nej, så då blev han svärson istället. Det som har hänt här med de här tre stycken små rikerna som Gingis döttrar nu sitter och bossar över är ju att Gingis har byggt ett bålverk.
Mm.
Han kallar sina döttrar för rikets sköldar. Han har punkter från vilket han kan göra sina stick in i Kina mot Jin. Och han har också skyddade platser han kan retirera till.
Mm.
Det här är superbra för honom.
Ju mer jag tänker på så tror jag att det här lejonet heter Aslan. Men ändå, det påminner om varandra. Det måste ju hänga ihop, eller?
Ja, så kan det vara.
Ja, det är samma sak förutom ett R.
Ja, det är en av flera...
Jag kan ändå inte säga R enligt många, så att det spelar ingen roll.
Det är en av flera grejer som vi lämnar som ett kanske här. Allt eftersom, mongolerna kommer ju inte erövra hela Kina under Genghis Khans liv. Det kommer ju bli under hans son och efterföljande generationer som även Song-dynastin och hela Jin-dynastin besegras. Men redan under Genghis tid så börjar ju Jin dra sig tillbaka. Liksom retirerar längre och längre in i landet, drar sig söderut så att säga. För att komma undan mongolerna, och då får helt plötsligt Genghis Khan enorma områden att administrera. Och nu är det administration på riktigt också, nu är det papper att hålla koll på.
Oj, vad jobbigt.
Ja, och alltid pigg på att delegera blir just Allakaj som kommer få, i alla fall enligt Jack Weatherford, ansvar över regionen söder om Gobiöknen. Alltså miljontals människor över en enorm yta.
Mm.
Hon var ju en riktig maktspelare i den mongoliska modellen. Om man ska börja tänka på att knyta ihop säcken då. Det som kommer att hända under den här epoken är att mongolerna kommer att dominera sidenvägarna sidenvägen. Och de olika döttrarna blir egentligen som olika leverantörer i ett multinationellt företagsverksamhet. Det är Weatherfords liknelse.
Man kan säga att de sitter och styr dotterbolag till det stora mongoliska bolaget.
Tackar! Weatherford skriver så här: alla Kaibeki i Kina hade tillgång till produkter från Irak och pälsar från sin syster Chechegen borta i Sibirien. Al-Altun fick tillgång till silkesproduktion från Kina och samtliga fick via Al-Altun vin från uigurernas oaser.
Mm.
Det bara åker fram och tillbaka. Det är som en frihandelszon det här.
Tänk att Genghis Khan var frihandelsvän och feminist.
Ja, det är, ju mer jag pratar om det här desto mer imponerad blir jag.
Ja.
Det som är sant för samtliga...
Alltså, om det är någon som sitter och lyssnar på det här för sitt skolarbete, skriv inte det nu.
Nej.
För då får ni F.
Det som är sant för samtliga av döttrarna, oavsett om de hade gifts bort med mongoliska allierade eller hamnat som drottningar i kungariken längs med sidenvägen, var att de fick liv som radikalt skilde sig från det förväntade för en kvinna eller man född i denna del av världen under denna tid i historien. Döttrarna som inom citationstecken bara blev mongolledare hade stora jordar med säkrad tillgång på mjölk och kött och härliga tält att bo i.
Mm.
Dessutom hade de en trygghet i att tillhöra den största mongoliska rörelsen, eller vad man nu ska säga, genom historien. Men för dem som till exempel Alakai och hennes systrar som satt som drottningar blev livet verkligen något annat. De kommer ha städer och språk och kultur. Mm. Weatherford skriver: de hade kläder av finaste kamel och getull. Ibland importerade de silke från Kina och vackra väver från Persien. De drack varm te under vinterns kalla månader och åt kyld melon under somrarna.
Mm.
Låter härligt.
Jag har suttit och funderat lite på hur man kylde den där melonen i sig.
Ja, jag vet inte.
Om man gräver en tillräckligt djup grop i sanden så kanske det går att kyla ner förstås.
Ja, forsande vatten kanske.
Ja, det är där.
Ja. Genom sina döttrar fick Genghis Khan tillgång till det här bålverket. De var hans sköldar och de möjliggjorde senare att Ögedai Khan skulle kunna erövra Kina. I perioder när det enorma riket stod utan en khan var det dessutom kvinnorna, en mamma eller en fru som hade huvudansvaret. Det ska dock sägas att redan under nästa generation så kommer sammanhållningen börja knaka ordentligt. Alltså, det är inte bara att det knakar i fogan utan att det kommer börja, huset kommer börja sätta sig. Konkurrens mellan syskon, mellan syskonens fruar och det faktum att man för varje år som går kommer allt längre ifrån den stepp där man började. Och de saker som hade gjort det här till en sånt framgångsrikt, expansivt projekt kommer ju börja försvåra det hela. Men det bästa för det här avsnittet är dock detta. Något århundrade kommer gå och när vi kommer in på 1400-talet om mongolerna antingen i praktiken har blivit kineser eller fallit tillbaka i inbördes krigande som splittrade stammar, då kommer nästa portalgestalt att träda fram. En katun från just Ongud, Mandukai. Mongoldrottningen som kommer försöka göra på 1400-talet vad Genghis Khan hade gjort något århundrade tidigare. Det är en riktigt rafflande historia. Den kommer vi inte ta nu.
Nej, men kanske någon annan gång.
Ja, ja, verkligen. Tack så mycket för den här gången, Daniel.
Tack så mycket själv.
Och tack för att ni har lyssnat där ute i stugorna.
Ja, tack till er.
Ja, hörni, ha det så bra. Vi hörs nästa vecka.
Hej, hej.
Hej.